Okej, okay, 101. Lägg till den där föregående att... Det här kan också leda till den här anklagande, dömande och fördömande attityden, vilken vi inte ska underskatta. Destruktiva effekten av, därför att om jag bara så här, att om jag nu eller du finner oss i situation där jag tror ju på allt det här med Krishna och Bhakti, och det är ju jättefint, men jag kanske inte tror på den där organisationen eller den där livsstilen som jag lever då. Jag vill inte ha den längre. Och vilket jag vet en del av min generation känner, för att vi jobbade vansinnigt hårt alltså. Och vi fick lära oss, vi växte liksom upp med den andan ingraverad i våra själar att du ska jobba 24 timmar om dygnet för Krishna, annars är du dålig. Och jag menar, jag överdriver lite, men inte så mycket ärligt talat. Och då, många, jag vet ju det är så, många av oss lever nu ute i samhället och vill bara vara för oss själva och sköta vårt eget liv. Kanske ta igen mycket av det som vi offrade och gav upp i vår ungdomsaktiva dagar. Men och känner att vad skönt. Jag har till och med en gudbror och en god vän som jag respekterar högt, som brukar säga lite skämtsamt men ändå med viktigt budskap där, att jag slutar känta mina rundor det bästa jag har gjort. Och jag vet en del är riktiga strikta, goda och bra Krishna hängivna får väl hicka när man säger så. Men jag förstår honom. Särskilt när han berättar om varför. Hur han upprätthöll en tempelverksamhet samtidigt som han skötte om ett ansvarsfullt och krävande jobb. Som anställd på ett företag. För att försörja sin familj. Och för att även betala hyra och så vidare till templet. Han drev. Och klockan 1 på natten varje morgon för att hinna med allting, att göra sina 2 timmars dagbarnsmeditation varje dag. Och jag själv anser att det var ett underverk att inte han klappade ihop. Jag menar, stark rackare den där. Och jag menar, jag gjorde inte så extremt krävande. Men jag gjorde ju samma sak. Vi klarade inte av liksom att göra alla de där sakerna vi gjorde i templet. När vi samtidigt ska ha hus och barn och jobb och alltihop. Men för min del jag vet en del kanske gick så långt så att de kände att nej, det här funkar inte det här med Krishna. Jag vet inte vad de tappar tron så att säga. För mig det var det aldrig så. Och inte för han heller så vet jag vet. Och det vore ju synd, men för det är någonting väldigt fint. Men vad jag menar är att det kanske är då så att en del av oss som är lite i det här läget som jag beskriver nu går omkring och känner att någonstans där djupt inne jag är dålig. Jag är ingen riktig hängiven längre. Och jag vet, jag pratade en gång med en annan. Vi hamnade inte bli så mycket vänner för det var ju så jag bodde hos dem en månad eller så. Duktig, framgångsrik jurist. Tjänade gott om pengar och hade ett fint hem där. Tog hand om sin familj och gästvänlig mot sådana som mig fast vi inte kände varandra och så vidare. Vad hade gjort och gjorde så mycket fint för Prabhupadas rörelse och gör det fortfarande. Men då sa han till mig att men jag är inte. Så jag är fallen, jag är inte någon riktig Krishna-given. Jag är Maya. Och jag reagerade så, vadå, vad pratar de? Så vi diskuterade där lite för att jag har minsann sett dem som har varit ledare i stora filmer. Tempel och stora fina, ja, stort fint allting som har varit mer i Maya i så fall. Och jag började då tänka på det där. Fast jag då var en sån där fortfarande finns av från kille. Eller vad han nu var. Så ja. Det var liksom det jag ville säga att risken är nog större, fallgropen där är nog mer. Allvarlig och så att säga viktig att passa sig för. Att hamna där i en sån där självdömande, självföraktande, självnedsättande situation. För bara därför att det stämmer inte med verkligheten. För det första. En person som lever även i detta samhälle. Vilket samhälle man nu lever i. Så som en normal medborgare men som inte äter döda djur och som traktar sig som en tjänare till Gud. Försöker sitt bästa att leva sattviskt gott liv och så vidare. Är en god person som inte tar rusmedel och slår sin fru om man är man. Sin man om man är fru. Får vi hoppas i alla fall. I fyllan och villan. Jag menar, det är det handlar om, eller hur? Det handlar ju om att inte bara gå med i en rörelse utan att leva så där som de här gamla skrifterna råder oss att leva. Därför att då blir vi själva lyckligare och vi gör också andra lyckligare. Och det allra bästa sättet och vad det hela handlar om egentligen är just det här vi kallar för bhakti-yoga. Bhakti, hängivenhet, kärlek, brodersysterskaplighet och att känna sig som en tjänare inte bara till Gud utan också till varandra. Speciellt förstås sina vänner och syskon och ja, familj och samfund och men också alla mänskliga samfundet eller livet här på jorden. Men det innefattar också att vara en vän till sig själv. Och det betyder inte att man går omkring och tänker jag är bra, jag är bra, jag är bra. Men som vi talade om tidigare, att man kan acceptera sig själv där inne. Alltså att jag är okej. Okay. Och visst känner man då att det är någonting som gnager dig som säger att du minsann inte okej. Okay. Du har inte gjort det där och du borde göra det och du gör det där som du inte borde göra. Men då kan det vara vårt kära samvete. För det är det eller den vi här ska lära oss också att lyssna till, eller hur? Återigen, det är så fundamentalt och så universellt. Man hittar det i alla religioner, alla andligheter. När man hittar någonting i alla, även de som ser skillnad mellan varandra och bråkar med varandra och så vidare, då har man kanske, sannolikheten kan vara rätt stor, hittat någonting bra och universellt. Och naturligtvis kanske det viktigaste av allt då, någonting som vi kan vara överens om och så kan hjälpa oss till att samarbeta, att bli sams. Att sluta bråka med varandra vi dumma människor. Och vi som är andliga, vi som är bhakti-yogis speciellt, ska ju om några kunna detta, eller hur? Suridasarva bhutanam, tikshakaronika, allt det där. Japp. Men det här med att inte döma varandra, att inte döma sig själv, är så viktigt därför att det hela blir då en slags, igen som jag sa, självförnekelse, en kamp mot sig själv som inte vad bhakti yoga handlar om. Men det kan även bli då en kamp mot andra naturligtvis, för man ser ju att den där pajsaren där ute gör de här sakerna som jag nu har lyckats sluta att göra. Och talar och agerar som om det skulle vara okej att göra det. Åh, syndare. Jag ska döda honom. Alltså, det kan bli åt det hållet också. Så, men det andra självdestruktiva. Men vi talar neuros där. Att kämpa mot sig själv. Och i konflikt med sig själv, det är i stort sett definitionen på neuros. Och att neuros inte är bra, att det är ett ohälsosamt tillstånd, det tror jag vi alla håller med om. Någon som vet vad det innebär. Det kan också leda till, jag menar, en inre konflikt tar energi och naturligtvis inte sådär uppbyggande utan tvärtom. Om du har en konflikt så blir det casualties. Och det kan leda till både mental och fysisk ohälsa.